Jag läser ur Markus evangeliet kapitel 12, vers 41 och framåt. Jesus satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk la ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig änka och la ner 2 kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa: sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Amen. Av någon anledning har jag fortfarande en minnesbild av när jag gjorde mina första stapplande steg som söndagsskollärare som tonåring, som jag var själv. Då minns jag att jag skulle berätta den här berättelsen om änkan vid kistan. Och jag berättade om hur hon gav och hur hon gav mer än de andra fastän hon bara gav några ören. Men det gick inte hem. Det var ett barn där i gruppen som inte kunde gå med på att det stämde att änkan gav mer. De andra gav ju uppenbarligen mycket mer pengar. Då kan man inte säga att hon gav mer. Jag kanske hade behövt gå en matematiklärarutbildning också för att förklara det där. Men jag tror många av oss har vid det här laget lärt oss vad procent är och förstår att änkan gav mer. I procent räknat skulle man kunna säga. Hon kanske gav 100% medan andra, kanske sådana som vi, gav 1 eller 2 eller 5 eller 10%. Gav en liten del av det vi har, men änkan gav allt. Men även om man kan förstå det här med en matematisk beräkning, så tror jag att vi som är vuxna eller lite större ändå fortfarande har minst lika svårt som den barn som inte hade lärt sig förstå procent än. Förmodligen förstod det barnet mer än vad jag förstår idag. Det är ganska kluriga texter vi fått höra idag. I alla fall de från Gamla testamentet och Hebreerbrevet som vi hörde läsas. Vi fick höra berättelsen, eller en bit av den, om Noa som fick i uppdrag av Gud att samla in representanter från alla jordens djur och sin egen familj i en ark, en slags båt som han skulle bygga. Därför att Gud var trött på ondskan och orättfärdigheten på jorden och ville göra en omstart, en start over. Det kan vara svårt, eller det är svårt, att förstå hur Gud skulle vilja ta död på allt levande för att börja om. Det är brutalt. Och Noa lyfts fram som en förebild för att han tror och litar på Gud. Jag tror att för att komma åt vad den här texten vill säga oss idag så behöver vi fokusera på något annat än domen och det som drabbade dem på den här tiden som inte levde som Gud ville. Jag tror inte det är ärendet med den här berättelsen att säga att straffet blir hårt. Nyckeln som vi behöver ta med oss idag finns någon annanstans. Vi hörde också en litet utdrag ur Hebreerbrevet 11 där också Noa dyker upp som ett exempel på en människa som trodde på och litade på Gud. Gjorde som Gud hade sagt fast han inte riktigt förstod och på så vis räddade skapelsen. Jag hade lite svårt att först förstå hur det här hängde ihop med berättelsen om änkan i templet som gav i offerkistan. Men när jag tänkt ett tag till så blir jag rörd och tacksam över att den här änkan som i berättelserna inte ens fått något namn, som är anonym, en av många änkor som fanns på den här tiden som levde ett väldigt utsatt liv därför att man som kvinna var beroende av att man hade en man som försörjde sig. Och en änka hade inte det längre och levde därför ett ekonomiskt utsatt liv. Förmodligen också socialt utsatt. Hon fogas in genom att vi läser de här texterna tillsammans i berättelsen om människor som trott på Gud på ett speciellt och tillitsfullt sätt. För jag tror att det är det vi behöver lyssna efter idag. I de här berättelserna, men också i den situation som vi är i våra liv, helt personligt, men också i den värld så som det ser ut nu, med all den oro vi känner för det som händer i världen, men också i det samhälle och den tid vi lever, där vi så gärna vill ha kontroll och klara oss själva och veta vad som är mitt och ditt. Här finns änkan som en förebild. Jag hade önskat att jag kunde måla henne med varmare bilder genom att ge henne ett namn. Berätta var hon kom ifrån och vart hon gick och vad som hände när hon hade lagt sin gåva där i kistan. Men vi kan bara fantisera och ta henne till oss på våra egna sätt. Hon var någon som gav utan att ha behov av full kontroll vart pengarna gick och hur det skulle gå för henne själv när hon hade delat det hon hade. Hon släppte taget, kontrollbehovet. Hon gav i tillit till Gud, men också i tillit till andra människor. I tillit till att det här gemensamma templet, dit människor kom för att möta Gud men också få hjälp på olika sätt. Där man erbjöds, både förväntades och kunde också frivilligt ge av det som var ens egna tillgångar. Hon gav i tillit till att om jag ger och delar så är vi många som hjälps åt att ta hand om livet. Och det kommer vara någon och några och en gemenskap och en tro och en Gud som bär också mig. Jag vet att det kan vara farligt att berätta de här berättelserna om hur Gud kallar till något väldigt märkligt och oförutsägbart. Och en människa väntas bara släppa taget och göra som Gud säger och sen ska det lösa sig. Det är där ofta sekter och fundamentalistiska faror börjar. När någon med makt kommer och säger, nu har Gud sagt så här, du behöver inte veta och förstå, bara gör, lämna, ge, gör som jag säger så ska du se att Gud belönar dig. När vi ger i tillit av det vi har, så behöver vi hitta längtan i oss själva. Tilliten i att det här är någonting jag har och har fått men också vill dela med andra. Utifrån också min egen längtan. Utifrån den frihet det ger att inte betrakta allt jag har som endast mitt. Det finns människor som inspirerar oss för sitt stora mod att vara riktigt radikala. Lämna allt och gå utan något. Vi har berättelsen om Franciscus av Assisi. Andra människor som lämnat allt de äger och lever ett helt annat liv. Jag tror att det finns människor som är kallade till det, men jag tror inte att vi alla är det. Jag tror faktiskt inte att Gud ber var och en av oss att lämna precis allt vi har. För vi står också i sammanhang där vi är satta att stanna troget och ta hand om det vi har och de vi har nära oss. Gud kan kalla oss att lämna allt och ändå vara kvar där vi är. Lämna allt och stanna där du är. Det här är en utmaning till oss i vår tid och inte minst i det samhälle som vi lever i här i västvärlden. Och jag tror att när vi talar och tänker om detta så behöver vi söka efter känslan och upplevelsen av befrielse. inte efter upplevelsen av ångest och vånda. Hur ska det gå? Och inte heller kan vi ge särskilt bra om vi ger utifrån känslan att vi borde och att vi ständigt ger för lite och att vi alltid skulle kunna ge mer. Att vi måste ge för att räknas som goda nog i Guds ögon. Glöm det där med god nog när Gud tittar på dig med sin blick. Du är tillräcklig och älskad rakt igenom, helt oberoende av vad du gör eller vad du ger. Börja med insikten att Guds kärlek är gränslös och Guds nåd är oändlig. Börja där. Sen kan du fundera över vad du har att dela och att ge. Änkan i berättelsen gav av sina pengar. Och den här texten handlar om pengar. Konkret också för oss. Vi behöver öva oss i att våga släppa taget lite om det vi tänker är vårt. Det här är ju också församlingens idé. När vi just har gett kollekt så ger vi till det som är vårt gemensamma utan att ha full kontroll över vad de pengarna jag swishat eller lagt i kollektboxen hamnar. Jag kan inte spåra dem, begära att de används till en speciell stol eller en speciell söndag i kyrkoåret. Jag ger för att jag tror att tillsammans i den här församlingsgemenskapen kan vi göra någonting större än jag som enskild människa kan. Och om vi övar oss i den tanken tror jag att vi ska upptäcka att det är något oerhört vackert och befriande i att få ge på det sättet. Ge in i det gemensamma. Ge in i Guds tanke på det sättet. Och vi behöver prata mer om det här. Hur vi delar med varandra. Hur vi är generösa så som det är möjligt för var och en av oss. Biståndsorganisationer kan ofta berätta om att det är problematiskt att samla pengar. För många människor vill bara ge pengar om man vet exakt att det går till just det här barnhemmet i just den här byn eller just det här redskapet. Medan som biståndsorganisation behöver man ha pengarna i förtroende för att jobba med de större strukturerna. Jag tror att vi som kristna kan vara med i det bidraget. Ge också till vår internationella arbete, till våra biståndsorganisationer. Och det behövs sannerligen i dessa tider när krigen rasar och fler människor hamnar i nöd. Vi behöver våga släppa taget, ge tillsammans. Men det handlar också om, och kanske ännu mer utmanande för oss, att ge av vår tid, av våra liv, av vår omsorg. Att våga ge omsorgen även om vi inte vet exakt hur väl min omsorg kommer tas emot. Att ge av min tid, även om jag tycker att det verkar futtigt eller inte så värdefullt. Men vad vore den här gemenskapen till exempel utan människor som gav av sin tid, som sjöng, som kokade kaffe, som ledde barngrupper. Och så är det överallt. Det finns utmaningar i vår tid som jag sagt. Och vi läser och lär mer och mer om hur utmanande klimatförändringarna är. Från den senaste veckan har vi fått höra om glaciärer som smälter också i Sverige snabbare än vi kan önska eller ens befarat. Hur det blir barmark på ställen där det aldrig varit barmark. Vi har också fått nyheter om att forskarvärlden och vi överhuvudtaget förmodligen underskattat vad som händer när nederbörden blir större och översvämningarna fler. Och så har vi som sagt en orolig tid när kriget eskalerar i Mellanöstern och fortfarande pågår i Ukraina Och det finns på fler platser i världen. Ibland har jag frestats att tänka att jag tror jag ger upp. Jag tror jag slutar be om fred, för det verkar ju inte fungera och räcka till. Det händer ju ändå. Men då tänker jag på Najla, vår kollega pastor i Libanon och Syrien, som också tar av sin tid för att vara ledare för den världsvida reformerta gemenskapen som Ekumeniakyrkan är del av. Jag har kontakt med henne de senaste dagarna. Hon understryker, fortsätt be för oss. Eller Bishop San i Ukraina som jag mött nu och då under de senaste åren, som berättar om hur läget är i Ukraina och som vädjar till oss kyrkor runt om i världen. Fortsätt be för fred. Som kyrka kan vi inte be om mer vapen. Vi måste fortsätta tro och be om fred. När vi vill engagera oss i det här så kan vi göra det genom att be. Men det finns också fler sätt. Och jag tror att som kristna har vi en speciell kallelse och gåva till världen att tala om hopp trots att det ser mörkt ut. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se, hörde vi i Hebreerbrevet 11. Så får vi, som änkan, i tillit investera tro på att det går, att det finns ett hopp, att det finns det vi kan göra fortfarande för att klimatförändringarna ska stabiliseras. Om det så är genom att vi går med i Naturskyddsföreningens kampanj om att inte köpa fler än 5 nya kläder per år. Att delta i ett klimatnätverk eller på andra sätt engagera oss i vår församling, i bön, i vår närmsta gemenskap eller i de stora strukturerna. I tron att det kan svänga trots att vi inte riktigt vet hur. Och att det spelar roll vad vi gör och vad vi ber. Jag tänker att vi mycket, mycket oftare borde göra som Jesus. Sätta oss ner och se och uppmärksamma de goda exempel som finns. Inte rygga för att de tycks små och obetydliga. För vem la ens märke till den där änkan som bland så många andra förmodligen kom in i templet, la sin gåva i kistan och gick vidare? Det var förmodligen en vanlig och vardaglig händelse. Människor gjorde så, vem tänkte på det? Och särskilt en människa där det skramlade väldigt lite i kistan när hon droppade sin gåva. Men vad gjorde Jesus? Han stannade upp. Och la märke till det där till synes lilla. Han till och med sa till sina lärjungar, kom, sätt er ner. Se här vad som hände. Det finns flera berättelser om att Jesus gör precis det. Uppmärksammar det lilla, lilla. Bland tusentals hungriga människor hittar han några få bröd och fiskar och säger, det här lilla som en liten pojke hade med sig kan betyda någonting för många. Och Jesus talar om det lilla, lilla, lilla senapskornet bland det minsta av alla frö och säger det här lilla. Om det bara får komma i jorden och få näring så kommer det bli stort och betyda någonting. Jag tror att vi också behöver uppmärksamma varandra och andra som gör små saker. Se det, säga tack, uppmuntra till att våga fortsätta fast det verkar vara litet. Kanske handlar det om något färre klädinköp. Kanske handlar det också om att se ut i naturen och se den humla som surrar och det bi som kommer till trädgården trots att vi vet att bina är en hotad art och blir färre. Men det handlar också om att se på oss själva. För jag tror att det är fler än jag som ofta tittar på mig själv med självkritik. Som nästan förlamas av den där självkritiken av jag gör ju så lite, jag ger så lite. Det kan ju inte betyda någonting om jag ändå vore som hon eller han och gjorde så storsakna saker och gav så mycket och hade så mycket tid. Jesus är ganska ointresserad av vad vi inte gör. Jesus är mycket mer intresserad av det vi gör och det vi ger, hur litet det än är. För många av oss tror jag att bristvaran är tid. Och kanske har du som jag drabbats av att behoven är så enorma i min närhet och i min värld att jag känner att jag borde gjort så mycket mer. Men istället för att vända oss till det vi inte gör kanske vi också ska blicka på oss själva och se det vi faktiskt gör. Och se det med Guds blick, att det betyder någonting. Den här predikan spretar av möjliga utmaningar till dig som individ. Och det beror på att vi är så olika och det finns så olika saker Gud behöver tilltala oss med idag. Kanske kommer du hit med känslan av att du hade kunnat ge så mycket mer men ingen tar dig tillvara. Eller så kommer du med känslan att du är på gränsen till att ens hålla ihop därför att du har så mycket som ska göras. Så kanske behöver du höra att du kan nog avstå mer än du tror. Du kan nog dela lite mer av dina tillgångar rent ekonomiskt eller i tid än vad du tidigare hade tänkt. Men försök i så fall hitta längtan och lusten i det. Eller så kanske du behöver höra att du gör ju redan både det ena och det andra. Gör det med glädje. Fortsätt så. Och se mindre på vad du inte gör och mer på vad du gör. Kanske behöver du höra att du behöver uppmärksamma andra. Att du för mycket går genom livet utan förundran. Utan att stanna upp vid busschauffören och säga tack. Eller vid blomman och beundra hur dess färgprakt är. Kanske behöver vi alla öva oss mer i tillit. Detta vackra ord som blir likadant om man läser det framlänges eller baklänges. Tillit. Kanske behöver vi våga dela lite även om vi inte riktigt vet hur det ska gå. Kanske är du på väg att slå in på en väg som du inte riktigt vet var den leder. Men du känner en längtan och rent av en Guds kallelse att gå. Kanske behöver du modet att börja gå. Även om du inte vet riktigt hur vägen går vidare. Kanske behöver du öva dig och säga nej, jag har inte full koll. Men det ska nog lösa sig. Jag går med Gud. Och oberoende av allt detta, hur mycket du ger eller inte ger och vilka utmaningar du bär med dig idag, så börja i det. Att Guds kärlek är gränslös. Nåden är oändlig. Och det är längtan till den som själv ger utan gräns som måste få leda dig. Amen.